Ja, en veritabel vaccinkris håller på att bryta ut i EU. Medicintillverkare kan inte leverera de mängder vaccin som har utlovats. EU rasar och en del medlemsländer hotar med rättsliga åtgärder. Samtidigt hör vi då att britterna till exempel har köpt in mycket mer vaccin än de egentligen själva behöver. Men Storbritannien har ingen lust att dela det här vaccinet med EU. Vad har skapat detta kaos och hur kommer vi ut ur detta? Ungefär det ska vi diskutera här i slag efter 12 idag. Och då säger jag välkommen till två EU-parlamentariker. Silvika Modig från Vänsterförbundet,
hej.
Välkommen.
Tack ska
och du ha. Och Nils Torvalds, SFP, välkommen.
Tack.
Ja, alltså, hur ser det ut nu idag, den här fredagen? Finns det alls några uppnystade knutar kring den här frågan? Alltså det vi har hört är olika uppgifter. Man har lovat ett visst antal vaccindoser som man då inte har, nu säger att man inte kan leverera. Har EU kommit något närmare på att liksom lösa den här gordiska knuten här? Vi börjar med Nicke kanske.
No, jag tror att den första delen av den gordiska knuten beror på att någon, och nu måste jag använda ett ganska besvärligt uttryck, någon idiot trodde att i en situation där vi har 500 miljoner europeiska medborgare som är drabbade av en sjukdom som faktiskt tar liv av människor, och vi har väl förlorat ungefär en halv miljon medborgare i den här krisen, att under det här trycket kan hålla ett avtal hemligt. Det var liksom enormt dumt, och det där, och vem som helst som läser vilken som helst teori kring sociala medier och information så borde ha förstått att så här kan det helt enkelt inte lyckas. Och det där, och det har sedan lett till att vi har fått brottstycken av avtalet i olika intervjuer och olika uttalanden, men vi vet inte sammanhanget, och då är det naturligtvis alldeles fruktansvärt farligt att gå och säga någonting, därför att det kan hända att det är en bisats till någon sats som vi inte har sett. Så att den första delen av den gordiska knuten är helt enkelt det att man tänkte fel och man trodde att man kunde sköta det här utan att öppna så mycket som möjligt.
Kan vi ta Silvia här emellan bara så här långt och säga att vad säger du Silvia Modig, håller du med om den här analysen?
Jo, nu håller jag med på den analysen, och jag måste komma med ett ganska gammalmodigt vänstertanke. Alltså stora idioten här är ju kapitalismen. Att vi klarar inte av att komma emot de här kontrakten med de här bolagen som gör de här vaccinerna och säga att det här är inte business as usual, utan de här kan inte ha sådana patent att ni håller dem för er själva i 20 år, utan de här måste vara liksom licensierade på ett sätt att vem som helst kan utveckla dem. Men jag håller nog helt med Nils om det att genom att man försökte hålla det här hemligt så har man liksom gjort det mycket värre. Att om allting skulle ha varit öppet så skulle det inte vara så stor oro nu. För att oron kommer ifrån den att man inte vet.
Men var står vi nu? Alltså finns det någon lösning i sikte?
Ja, det finns kanske inte riktigt en lösning. Jag tror att det har gått till på det här sättet. Det här är, nu måste jag varna dig och alla lyssnare. Nu sysslar jag med någonting som är hemskt spekulativt. Jag tror att när besluten fattades någon gång i augusti-september så ville alla tro att de här vaccinerna kommer någon gång i januari-februari. Och så sa man åt medlemsländerna att nu får ni besluta varifrån ni tar era mediciner sen i januari-februari. Så att medlemsländerna har utgått ifrån den information de fick då, och det där. Och sen plötsligt när vi är i månadsskiftet januari-februari så ser verkligheten inte ut så som man lät förstå att den skulle se ut. Och det kanske har lett till att Finland och några andra länder i första hand har bett om att få sina vacciner från AstraZeneca. Och det är där det smäller. Och då har vi igen olika uppgifter om vad det står i det där i avtalet, och det kommer vi kanske småningom att se. Mm. AstraZenecas chef sa i en intervju i La Repubblica att EU hade en option att också ta medicin från det där, från de brittiska det där fabrikerna, och inte bara från fabrikerna i Holland och Belgien. Och att EU inte använt den optionen. Och om det här är sant Så det är inte riktigt, här är jag lite annan åsikt än Silvia. Det är inte riktigt kapitalismens fel här, utan det är nog juristerna som inte har sett det hela. Därför att kapitalismen har ju egentligen varit ganska effektiv och åstadkommit de här vaccinerna på rekordtid. Det där, så att,
nej, men inte det är ju, kära Nicke, det är ju, alltså det är ju skattebetalarnas pengar som har åstadkommit de här vaccinerna i den här tidtabellen. Vi har satt nästan 3 miljarder offentliga pengar in på den här utvecklingen. Det har inte hänt med kapitalismens regler, utan motsatt med offentliga investeringar. Och därför tycker jag att det är inte rätt. Och det är ett problem att man kan sitta ännu på patent för de här läkemedlen. Jag förstår att patentsystemet är det som uppehåller medicinsk utveckling och undersökning. För det är jättedyrt. Det är liksom dyrt att hitta nya mediciner. Men i ett sådant här ställe var vi har en global pandemi och en global folkhälsokris. Vi har gjort det tidigare. Det gjordes med HIV-medicinerna. USA gjorde det med antrax medicinen efter att de fick 13 terroristhot som hade med sig hot med att använda antrax. Så man har gjort det tidigare. Och där tycker jag problemet ligger. För att nu om de här skulle vara tvånglicensierade så skulle vi kunna utveckla, så vi skulle kunna producera dem i flera olika ställen. Nu har vi bara några fabriker som kan göra det. Och därför har de liksom kortena i handen för att besluta vad som ska göras.
Vill du svara på det här, Nils Torvalds?
No, jag tycker att det är fullständigt spekulativt. Jag menar att vi har lag och ordning, vi har vissa regler. Och det där, om kommissionen inte har gått in på det här från första början med att säga att vi kan enbart köta det här genom att öppna patenten, så då hade vi haft en annorlunda situation. Och det kan hända att vi då hade löst det här. Men vi kan inte liksom lösa problem i den där sista dagen i januari som uppstod de sista dagarna i augusti eller de första dagarna i september, utgående från en annan situation. Så att det är liksom vacker propaganda att skylla på kapitalismen i det här sammanhanget, men vi har faktiskt en ganska många beslut inom EU om att vi ska följa lag och ordning.
Ja. Ja, varsågod, ja, Silvia. Ja,
alltså då när man rev upp patenterna på HIV-medicinen, så inte var det någon vacker spekulativ tanke, utan det var patenter.
Nu brister Silvia.
Länderna har inte möjligheter att köpa den här medicinen för människorna där som behöver det, och då gjorde. Hör ni mig nu?
Ja, vi hör. Ja.
Hör ni mig?
Ja,
då?
Vi hör. Fortsätt bara.
Ja, så det var ju inte någon liksom vacker utopi, utan då gick man till WTO och så behandlade man på nytt TRIPS-avtalet och så kom man till den slutsatsen att för många människor dör om man inte gör på det här viset. Det är inte någon utopi. Och Läkarna utan gränser, som alltså har en stark fot i de kriserna som går runt omkring, de vet vad som händer och de vet vad som behövs. De har talat om det här i åratal. De har talat om igen under den här krisen. Så det är någonting som man kan göra. Men kanske vi inte ska komma in på det för att, desto längre, för att jag tror att människor är liksom intresserade också av att vad är det nu som händer och vad är liksom de där, alltså faktorna som vi har nu runt den här situationen vi är i.
Ja, och då kommer jag in på det att alltså AstraZeneca skulle ha ett möte med alltså om det här krisen nu med EU, och så drog de sig ur. Det är liksom det sista egentligen, och sen efter det har de meddelat att nu kan de sen också kanske leverera lite mera doser än vad det senaste budet då gällde. Alltså det är väldigt komplicerade budskap som kommer hela tiden, och medan de här budskapen kommer ut så reagerar ju medborgaren på det sättet att den tänker att kunde nu inte EU köta det där ens ordentligt. Alltså en sån här viss EU-skepsis ser jag att, och kritik ökar i kommentarsfälten. Hur skulle ni kommentera det här?
För det första där så tror jag att uppgifterna om att AstraZeneca skulle dra sig ut, det var uppgifter som kom ut på onsdagen. Och där jag tror att AstraZeneca förnekade det på onsdag kväll. Så det är liksom, EU och AstraZeneca kommer att sätta sig ner. AstraZeneca har efter det sagt att de offentliggör också det där avtal. Efter det vet vi. Fanns den här optionen om att också ta det där vacciner från de engelska fabrikerna. Och det där, och om den optionen fanns så EU inte tog den, så ligger ansvaret naturligtvis på EU. Sen finns den andra möjligheten, och den har vi också sett igår kväll, det vill säga att Sanofi skulle börja tillverka det där vacciner, det där för att fylla den här luckan, men det där, men vi gör det inte liksom på nolltid. Jag menar att innan man sätter igång den processen i en fabrik så går det säkert en eller till och med 2 månader. Så att det där, så att under alla omständigheter så finns det en risk för att vaccineringen, och det var ju det där man också sa i det där i THLs information igår, att det finns en risk för att vaccineringarna i Finland uppskjuts med ungefär 3 månader, och vem som helst kan räkna ut vad det betyder i lidanden.
Ja, och sen just alltså vad det kanske betyder i hur folk förhåller sig till de här restriktionerna. Man har hela tiden väntat så här att snart kommer massvaccinationerna igång. Och då så kan vi börja liksom leva lite igen.
Men nu måste vi komma ihåg, det som vi måste komma ihåg med allting, alla beslut som har gjorts med den här covid-krisen. Jag håller nog med Nicke på det att om vi hade en möjlighet att ta från brittiska fabrikerna, så då är det nog en fråga att varför man inte gjorde så. Men alla beslut som har gjorts med covid har gjorts då när vi inte visste mycket. Jag tycker ännu också att det var en bra idé att EU gör en sån här gemensam upphandling. Jag tyckte det var fiffigt. Jag tycker ännu också att det var en fiffig strategi att försöka bygga en portfolio med många olika mediciner, att man inte sätter alla pengarna på en häst. Så jag tycker att de här har varit nog fiffiga strategiska val som har gjorts då. Och allt som har beslutits, är det då EU eller är det då Finland med covid, så måste man komma ihåg att besluten gjordes liksom i mörkret. Man visste inte, och man har gjort det bästa man kunde med den information man då hade.
Och här är jag helt överens med det där med Silvia. En stor del av diskussionen beror på att vi inte kunde riktigt veta i augusti eller september hur det här skulle gå. Vi visste inte om den nya varianten på det där på covid-19. Så att det där, och tittar man på Finlands siffror det där i det skede av utvecklingen, så såg det ju inte särskilt katastrofalt ut. Det ser fortfarande, jag vet, när jag talar med mina, eller när Silvia talar med sina utländska kollegor här, så säger ju alla det där att Finland är ett exempel. Vi har alltså det där 10 om inte 100 gånger mindre fall än det där än många andra länder. Vad det sen beror på en annan sak, men och jag är också överens med det där med Silvia på den punkten att det var klokt att EU handla som ett block. Ja, men då, Holland och Tyskland och vem var det nu som gick in och gjorde, när de tyckte att EU var lite långsamma, så gjorde de ett förhandsavtal som de sen i enlighet med sina löften också överlämnade åt EU. Så det där, så att jag tycker att EU i princip har handlat väl. Sen tror jag att, vilket jag sa i början, det att man trodde att man skulle kunna hålla någonting så att säga under lock, det var nog ovanligt idiotiskt. För att sånt, jag menar, det är ju det vi ser idag, att det inte hålls under lock.
No, om vi talar om det här locket då, att hålla någonting hemligt, så vad tror ni om det här att få det här nu öppet? Är det liksom för sent nu? Gick tåget redan, eller går det att öppna det här nu så att man kommer vidare?
Ja, jag var ju inne och då läste det där AstraZeneca-avtalet, och det är liksom öppet, men det har understreckats, alltså det har liksom dölts en stora delar, priset, hur den här medicinen är formulerad, alltså liksom receptet så att säga, leveranstiderna är dölda, och så många saker är dölda att man kommer till frågan att man kan ju inte tolka hela kontraktet utan att kunna läsa det helt, för att någon annan sak kan påverka en annan mening, och man måste ha alla de meningarna för att läsa. Men det som är bra med det här CureVac-öppenheten är det att nu sätter det ju då liksom pressure på de här andra bolagen också att öppna sina kontrakt. Men att de skulle borde vara öppna helt och hållet.
Vad säger du, Nils Torvalds?
No, jag var också naturligtvis och läste det där CureVac-pappren då på måndagen förra veckan. Det där och Silvia har aldrig sett att det att en av de mest besvärliga frågorna där är egentligen leveranstiden. För det kan hända att det finns ett specifikt problem just i frågan om leveranserna. Därför att avtalen förefaller vara byggda på det sättet att du ska leverera inom ett kvartal. Men om vi tittar på THLs det där siffror. Du kan inte planera en vaccinering utgående från kvartal, utan du måste planera vaccinering utgående från dagar, veckor och månader. Och det är ju vad THL har gjort, och nu står de inför den situationen att deras planering inte håller. Så det fanns liksom en brist på synkron mellan leverans uppenbarligen, och det här är en, måste jag understryka, det här är mina spekulationer. Det fanns en brist på synkron mellan fabrikernas leveranstider och medlemsländernas för det där möjlighet till att se leverans, att organisera sig utgående från leveranserna. Och det här har skapat antagligen jättestora problem. Mm. Så att det där, så att, då kan vi ännu säga att det finns en kanske ett mänskligt aspekt på det hela. När man ger sig in på att upphandla miljarder vaccineringar i en pandemi, det där, så gör EU någonting som man aldrig har gjort tidigare, som i sin omfattning är någonting alldeles annat än, det där, än vad vi såg i, det där i tidigare sjukdomsfall som Silvia nämnde. Så att vi kanske också ska på det sättet vara klädsamt anspråkslösa att förstå att vi gjorde någonting där EU inte ens riktigt hade befogenheter eftersom det var en nationell kompetens. Och vi under alla omständigheter ville undvika att det där att medlemsländerna skulle börja tävla med varandra, för att vi kan räkna ut i vilken avdelning av Dantes helvete vi då hade hamnat i.
Nu tävlar ju medlemsländerna ändå, eller inte tävlar, men att ska vi säga, de har gått egna vägar också. Vissa länder har själv köpt på egen hand vaccin. Och sen mitt i allt det här så har vi också den här Brexiten som inträffar. Och det berättas då här att britterna har köpt sitt vaccin eller gjort sitt kontrakt redan 3 månader innan EU gjorde det. Det här är nu enligt uppgifter i diverse media. Och det där, därför så har de kunnat få sina leveranser. Och de har mycket mer vaccin de facto än de skulle någonsin behöva, som det ser ut nu. Vad tänker ni om det här? Alltså, ja, Silvia? Ja.
No, sen när den dagen kommer att alla de här vaccinerna som EU har gjort kontrakt på är färdiga och har kommit till Europa, så har vi över 3 gånger den mängden som vi skulle behöva för europeiska människorna. Så vi kommer att hitta oss hoppligtvis en dag vid samma problem eller samma situation som de är nu i. Och därför var det jättebekymrande att i det här Curevac-kontraktet så står det helt utklart att EU har inte rätt att sälja vidare de här medicinerna, kan inte ens ge dem till oss program som de har för att kunna försäkra att de fattiga länderna också får vacciner. Att allt det står i bolagets makt. Att bolaget bestämmer, kan man göra så eller inte. Och det här är ett stort problem, för att von der Leyen har ju sagt att kommissionen kommer att bygga en mekanism genom vilken vi kan, och hon använder då ordet share, de här överloppsdoserna. Och då vet jag ju inte att är share att ge eller att sälja eller vad det betyder. Men att det är det hon har lovat, och det som jag är ju inte jurist, men som jag läser det där kontraktet så det står helt utklart att det är inte bara så att man kan kunna göra det. Och det här med liksom AstraZeneca, nu måste vi ju titta att det är ju de andra också som har haft leveransproblem. Att man har kanske varit också liksom optimistisk och annat, men det är jättesvårt att spekulera med sånt som man inte vet. Så det var vad vi vet är det, att AstraZenecas kontrakt med EU så innehöll det att de fick ett förskott för det här liksom priset. De fick över 300 miljoner som var menat att de kan förstärka sin produktionskapacitet så att de säkert kan leverera det som hade beslutits. Och om det är så att de har tagit emot den här penningen och förstärkt sin kapacitet och ändå sålt åt någon annan, så då är det nog ett brist av, då är det liksom ett stort problem.
Vad säger du, Nils Torvald, som där? Ja, varsågod.
No, jag ska vara jätteförsiktig nu, därför att den här uppgiften om att de har sålt åt någon annan, det har vi faktiskt inga belägg på, så att det är liksom det, var försiktiga när ni kommer fram. Nej, det där. Och det är det här jag tycker att det är mest obehagliga, att just på grund av den bristande informationen så har vi ett överflöd på spekulationer, vilka är det säkert är felaktiga. Sen har jag läst det där Korevax, det där avtal lite annorlunda än Silvia. Jag tycker att det i avtalet står att de delarna av vacciner som medlemsländerna inte använder går tillbaka till poolen. Det vill säga går tillbaka till, liksom, till någonting som EU det där äger. Och därefter, och det här hänger ihop med vad Ursula von der Leyen säger om att dela, man får inte ge den här det där gratis, utan för att, så att säga, för att slå vakt om det där, om att pengarna kommer tillbaka till fabriken. Och på den punkten har ju AstraZeneca i ett tidigt skede sagt att de försöker, att de gör det här utan att göra profit. Så att bara för att, så att säga, de ska kunna betala tillbaka det här, så ska det att man delar det utgå också från en bedömning av marknadssituationen. Så att också där tror jag att vi kommer tillbaka till, liksom, till en situation att vi kan dela dem, men det måste ha, så att säga, ett pris som vi eventuellt i ett globalt ansvar borde vara med om att betala det, för att en del länder kommer inte att ha råd att betala det.
Ja, det, vi har inte alls talat om den delen av världen som faktiskt inte har råd att skaffa någon vaccin överhuvudtaget. Men om vi håller oss en liten stund vid britterna ännu, så det där Brexit alltså är genomfört. Det är ett faktum att Storbritannien inte längre hör till EU. Men då när de har anskaffat det här, eller gjort det här kontraktet, så var de ett EU-land. Nu säger tidningsuppgifter att EU har bett om att få britternas överloppsvaccin och att britterna inte vill ge det. Kan ni bekräfta, vet ni någonting mer om det här, Nils Torvalds?
No, om det är på det sättet, en varning, om det faktiskt är på det sättet att det fanns den här optionen och EU inte tagit den, så då har naturligtvis britterna första rätten till det, där, det som produceras där i England, och det är eventuellt obestridigt. Jag var i en intervju för BBC igår, och där ville man naturligtvis driva på den här konflikten mellan att, som nu står i engelska tidningar, att EU kommer in liksom och tar britternas medicin. Och jag var tvungen att säga att det där att det är ett katastrofalt sätt att se på saken, att det leder till att vi är, så att säga, i Orwells Animal Farm, där alla djur är lika, men en del är mera lika, och att den vägen ska vi inte gå. Så att vi ska gå tillbaka till avtalet och se vad som är görligt utgående från avtalet, och inte börja ett spel som enbart den yttersta högern i Storbritannien kommer att vinna på.
Ja, vad säger du, Silvia? Är din analys likadan?
Jag kan inte bekräfta någonting, för det är just som Nils sa, att vi vet inte, men att man måste ju också komma ihåg att nu är det ju liksom ett stort mediaspel och politiskt spel i UK som pågår, för att det finns liksom de som vill nu på alla sätt visa att EU är hemskt och EU är dåligt och det var bra att vi får iväg. Mm. Så man vet ju det redan från liksom Brexit-kampanjen som var där. Så det var ju ganska liksom starka och inte så starkt sanning som i vissa liksom uttalanden kom fram. Så man måste komma ihåg att de har ett stort spel. De har nu haft sina första problem som åstadkoms efter Brexit. Att de inte, alltså importen och exporten har stått och det har uppkommit liksom brist på varor och saker. Så jag kan tänka mig att det finns många politiska liksom, alltså tahoja, vad den sen heter, som vill nu visa på alla sätt att EU är skurken, så att säga. Men det som Nils sa, vi vet inte om kontrakt, och därför tycker jag att det bästa som vi, jag och Nils som europarlamentariker och alla vi som europeiska alltså människor, är det att vi måste nu kräva att de här kontrakterna ska vara helt öppna. Det är det enda som vi kommer framåt från det här problemet. Men samtidigt måste vi, tycker jag, också ta jätteallvarligt det här, att vi måste komma upp med ett sätt att vi försäkrar att de fattiga länder också får den här medicinen. Det är liksom inte bara solidariskt och humant att göra så, utan det är också helt ett själviskt mål i det hela, för att ingen är ju skyddad före alla är skyddade. För att vi ska på riktigt kunna utrota den här pandemin så måste vi göra så. Och därför kommer jag tillbaka det att jag personligen tänker nog att man måste kunna riva de här patenterna för den tid att vi har utrotat den här pandemin. Det måste man kunna göra, man har gjort det tidigare, man kan göra det nu. Och det är helt klart ett sätt som vi ska kunna försäkra att vi får ett tillräckligt lågt pris, tillräckligt mycket medicin så det räcker åt alla globalt.
Håller du med om det, Nils Torvalds?
Ja, jag har ingenting emot att man förhandlar med fabrikerna och det där och kommer överens med dem om att under de här omständigheterna, under de här globala omständigheterna så behöver vi öppna patenten. Men vi kan enbart göra det genom en överenskommelse. Och det där, och jag tror att trycket för en sån överenskommelse kommer att vara jättestort. Och sen vet vi att i många andra globala frågor, det gäller världens biodiversitet till exempel, så har vi precis samma situation att den dyrbaraste biodiversiteten finns i fattiga länder. De kommer inte att klara den biodiversiteten på egen hand, utan vi måste så att säga, eftersom biodiversitet är också en global rikedom, så måste vi hjälpa dem. Och på samma sätt så måste vi vara beredda att betala för dem också i den här frågan. Men det finns ingenting som är gratis.
Det finns ju mycket.
Det var jätteviktigt på.
Ja. Varsågod,
Silvi. Det var en viktig poäng av Nils, det är just så. Och det är också ett exempel vad vi måste liksom ta globalt ansvar. Det var ett exempel på det att de här är globala frågor. Vi kan inte, vad det kommer till biodiversitet eller klimat eller till virus. Så det är någonting som någon av oss kan lösa inom en lands gränser eller inom EUs gränser. Utan det är globala frågor och då måste svaren också vara globala. Och här kommer jag in på det att jag är jättebesviken på det, hur lite det har diskuterats om vad är rotorsaken till det här viruset. Alltså det här, tyvärr har vi ju blivit varnats på ett sånt här på åratal att det kommer tidigare eller senare att hända. Och vi vet att det är en virus som har smittats från djur till människa. Och det här är inte den enda viruset som har smittat från djur till människa. Och då om vi vill liksom försäkra att vi inte hittar oss igen på nytt snart i samma situation, så måste vi då komma in på rotorsakerna att varför sådana virus uppstår. Och det uppstår på grund av det sätt som vi använder djur. Om vi tänker på fågelinfluensan som är ganska vanlig, som nu igen har uppstått i flera länder, så det är ju också ett virus som kommer från djur till människor. Och den farliga formen av fågelinfluensa finns inte i vilda fåglar, utan det finns i produktionsdjurerna. Så om vi vill vara ärliga, och om vi vill hitta om vi vill komma till rotorsaken, så då måste vi ärligt säga att vi kan inte använda djur mer som vi gör.
Vi har en minut kvar här, för ni båda är på väg vidare till möten här, men vill du kommentera det här ännu som Silvia sa här till slut, Nils Torvalds?
Ja, bara en kort kommentar. Alltså, det fanns en utredning kring 2001, om jag kommer fel ihåg, kring de här viruserna. Det visade sig att antalet virusar har ökat oerhört. Och det sammanhanget, så som jag ser det, och det där, och det tror jag finns vetenskapliga belägg på, det är lite annat. Det som händer är att människan i sin produktion tränger in på områden där virusen har funnits länge. Och det är därför vi har sett den snabba utvecklingen i Kina är ett typiskt exempel där man tränger in på områden där virusar har frodats i miljoner år. Och så plötsligt är de här virusarna i kontakt med det där med människan via djur och via det ena i 14. Och så smäller det. Och det här har vetenskapsmännen varnat oss för där sedan 90-talet. Så det var inte heller rocket science, som uttrycket låter.
Ja, Silvia.
Nej, det är just så. Och jag hoppas att när vi kommer från det här värsta, att vi får vaccinerna och vi får människor i trygghet, så sen kan vi ta upp det här. Men jag var helt säker på att nu är liksom momentumet för att försöka titta på de här produktionen, hur vi använder djur och hur vi producerar. Så jag tänkte när det här börjar att nu är liksom momentumet för det, att nu är människor äntligen färdiga att diskutera det, men nej. Det är liksom överhuvudtaget jordbruk, djurbruk, allt det. Så det är liksom en holy cow som man inte får röra. De ska inte delta i någonting. Inte klimatarbete, inte någonting. Det är någonting som man inte får röra. Och det tycker jag är någonting vi måste ta itu med genast när vi får människorna i trygghet för det här.
Det där är en annan diskussion som vi egentligen, eller inte en annan, det ska vi säga att en besläktad diskussion som vi kan ta upp en annan gång, och då ska jag ringa er båda på nytt.
Perfekt.
Så det där.
Men bokar man intervjua för sig själv.
Ja, så kanske man gör, ja. Och det där, för närvarande så konstaterar vi då att vi har en kapplöpning på gång här mellan en eventuell tredje våg av coronavirus och det här vaccinernas, hur snabbt man får dem alltså ut.
Kan jag säga helt en mening?
Ja.
Fast vi är alla frustrerade och vi skulle inte orka med det här viruset mera. Och det är helt sant att vi har jättebrådska för att hitta liksom medicinerna och få dem till alla. Men vi måste komma ihåg att det tog inte ens ett år att vi kunde utveckla den här medicinen. Att vi har nog gjort många saker jättebra, och nu finns det liksom recepterna för de här medicinerna. Nu handlar det bara för att få produktionskapaciteten upp och få det liksom levererat till alla länder. Men att det tog ett år, som det nu oftast vanligen tar 10 år att göra. Så vi har lyckats med mycket också, fast det är nu hemma. Så därför hoppas jag att alla skulle orka ännu en stund. Det finns ljus i änden av tunneln.
Det var kanske bra för tröstansfulla ord och positiva att avsluta den här diskussionen i slag efter 12 idag. Tack Nils Torvalds och tack Silvia Modig, bägge Europaparlamentariker. Och en ny debatt blir det på måndag. Samma tid, samma kanal. Jag heter Bettina Sågbom och önskar er ett trevligt veckoslut.